Du lyssnar på Hitlers hemliga krig av Charles Whiting i översättning av Kjell Waltman och Inge R.L. Larsson, uppläst av mig, Per Runhammar. Förord. Jag var 17 år när jag mötte min första spion. Han var ögonfallande i den där ekande belgiska baracken som stank av pisthundarna, mitt bland ett par hundra man som väntade på att skickas till fronten som förstärkningar. De flesta av oss var gröngölingar, tonåringar, fastän det ordet knappt hade uppfunnits på den tiden. Några få var veteraner, 21-åringar eller 22-åringar som hade sårats i strid i Normandie och var på väg tillbaka för att få en andra omgång, som det kallades. Spionen var annorlunda. Han var gammal, kanske hela 30 år. Han såg stark och bister ut, och det var uppenbart att han till helt nyligen hade varit officer. Man kunde se de ljusare märkena där gradbeteckningarna hade suttit. För övrigt saknade hans fältskjorta alla slags märken eller medaljband, med undantag från något från hans för oss okända förflutna. På hans bröst satt ett par uppåtriktade vita och blå vingar med en fallskärm. Jag hade aldrig tidigare sett denna dekoration, men jag visste vad den betydde. Han hade hoppat bakom fiendens linjer 3 gånger. Han höll sig på sin kant. Ofta rökte han pipa och bet hårt i skaftet, som om han därigenom försökte hindra sig själv från att tala. Om vad och varför kunde jag bara gissa mig till. Men en gång, före det stora anfallet och vi allesammans försvann till våra olika möten med ödet, blev han berusad. Det kanske var på lönedagen. Kanske hade han fått ihop det med en av de prostituerade som hemsökte de kombinerade kaféerna och bordellerna runt den belgiska kavalleriförläggningen och övertalat henne att köpa drinkar åt honom. De var visserligen hårda, men på sätt och vis också ömhjärtade, om ens utseende och attityd stämde. I alla händelser kom han raglande in, hjälpte till att fylla den stora pisthunnan vid dörren, det krävdes 3 man för att lyfta den, och intog en aggressiv ställning vid den säckande träbritsen som fortfarande var dekorerad med Wehrmachts örn. Tyskarna hade bott i samma baracker ett par månader tidigare och lämnat kvar sina vägglös som souvenirer. Där tog han bladet från munnen. Varför i helvete vi? Jag var inte särskilt receptiv på den tiden, men jag antog att det egentligen inte var oss han talade till, utan sina forna herrar och en orättvis värld som hade dumpat honom här, varifrån han troligen förr eller senare skulle ge sig av för att möta döden. Han hade varit i SOE eller SAS. De där förkortningarna saknade mening för mig på den tiden. Han hade arbetat tillsammans med den nederländska motståndsrörelsen. Till slut hade han hoppat i fallskärm bakom linjerna med en mindre förmögenhet i guldmynt åt Nederländerna. Men han hade inte överlämnat dem. Han tyckte liksom andra av sin sort, vilka jag senare skulle möta, att han stod över den vanliga militära disciplinen. Kanske ansåg han att han förtjänade en belöning för de faror han hade utsatt sig för. Hur som helst hade han smitit. Gömt sig i någon storstad mitt framför näsan på moppens, det nederländska slangordet för tyskar, och gjort av med pengarna på vin, kvinnor och sång innan myndigheterna fick tag i honom. Det får de alltid. När det stora anfallet inleddes ett par veckor senare försvann han. Givetvis återsåg jag honom aldrig, men när jag under det följande halvseklet träffade andra av hans sort tyckte jag att denne vagt ihågkomne spion var typisk för dem alla. De spioner jag har träffat verkar i alla fall alltid ha tyckt att de hade kontroll över situationen, trots att de uppenbarligen inte hade det. Det skapade en känsla av bitterhet över att deras onekligen farliga verksamhet aldrig fick sin rätta belöning. Ultra-hemlighetens övervakare, Fred Winterbotham, klagade. Inte ens en rejäl medalj. Ännu som 80-åring var överste Winterbotham, som snart skulle bli mer känd än han någonsin hade varit som spion, bitter och harmsen. Spioner verkar alltid tro att deras spionerande ska ge upphov till världsomvälvande förändringar. När CIA-kontakten gav mig order att hoppa av smugglade jag ut 400 viktiga dokument insvetsade i chassit på min Skoda, förkunnade major Frolik i den tjeckiska underrättelsetjänsten stolt. Det fick Washington att spärra upp ögonen. 2-3 år senare var ingen...